Flygande kulturredaktören Tove Virta är just nu i Sjundeå, Rantasipi, Sjundeå bad. Men hon är inte på lerbad utan snarare på kulturbad.
Nå, jag vet du Jonas, det kan nog hända att det blir lerbad här så småningom också. Inte bara riktigt trevligt bad, för här öser det ner verkligen i Sjundeå. Men en vackrare miljö kan man ju nog knappast tänka sig när man kommer till Sjunde och åker här över åkrarna. Och så kommer man hit och så ska vi också snart landa på ett ställe där var det finns en teaterscen. Men tills vidare så är vi här ganska nära Rantasipi, för här är ett tak. Och jag får tala med Lena Selén här under ett tak när det öser ner. Lena Selén är bekant för många som till exempel kvinnan bakom Porkkala-museet Igor och också aktiv inom föreningen Porkkala RF. Författare bland annat nu har skrivit två olika typer, dels en bok och dels en pjäs. Mycket handlar om historia och det ska det också handla om den kommande timmen här just nu, därför att det är mycket med historisk anknytning här i Sjundeå som pågår. Och Lena, den här boken, den kommer ut i en teaterpremiär. Vi ska tala om båda under den kommande timmen. Boken heter Främlingar i eget land. Vad handlar det om?
Det handlar faktiskt om karelerna som kom till svenskbygderna. Därför att egentligen så fröet i det här så kommer från en lätt irritation. Det här eviga pratande om de här förfärliga finlandssvenskarna som aldrig tog emot karelerna. Och sen när man tittar sig omkring i finlandssvenska bygder så visst finns de. Och jag tror att jag egentligen börjar alltsammans med att jag intervjuar Erkki Kemppi här i Sjunde i slutet på 80-talet. Och så sa jag åt honom att ja, men nu fick du det ganska bra här också. Så sa han, jo, men du skulle bara veta vad vi miste. Och det där blev att verka i hjärnan. Och det där, sen småningom så blev det aktuellt och Bernt, min man som då också är intresserad av historia, så tillsammans började vi fundera på att om vi skulle skriva en bok. Och småningom mognade också till tanken på en pjäs. Och allt det här började egentligen för ganska många år sedan. Vi skrev synopsis till den pjäs som uppfördes tillsammans hem 2013. Och märkte att vi kan ju inte skriva pjäser. Nej, så vi fortsatte med att skriva på boken. Men, och det tog väldigt lång tid därför att det där, det är inte, folk har inte velat prata så mycket om det. Det är på något vis som det ska börja lossa nu. Jag tror att jag skulle kunna göra 24 nya intervjuer på raken nu. Men det här har varit ett tema som har varit ganska så svårt. Därför att finlandssvenskarna har upplevt sig nog som ganska hårt kritiserade och förföljda. Trots att alla finlandssvenska markägare vet att de var tvungna att ge precis lika mycket mark som de finskspråkiga. Men det här liksom går fortfarande inte hem.
Och för att lite placera alla på kartan så efter andra världskriget då så var det många som måste hitta ett nytt hem i Finland. Över 400 000 karelare. De här siffrorna är ju visst lite olika.
Det kommer också lite beroende på vem som säger dem. Men det är närmare en halv miljon finländare som faktiskt sökte nya boplatser efter krigen. Det var en enorm summa. Det har vi lätt för att glömma bort i det här landet. Nu när vi fnyser åt alla flyktingar och sånt här. Och vi har glömt att vi skickar bort krigsbarn. Vi har glömt alltihop. Det är en fantastisk kollektiv glömska. Och det är jätteroligt. Ja, vi försöker väcka dem både på Igor museet och också med våra texter. För att man ska se att det var vad som egentligen hände. Och det är ett faktum är att för den här tredje pjäsen nu som har karelar tema, så där har nog våra sympatier väldigt mycket gått mot karelarna, för de är ett ganska underbart folk.
Men på vilken vis?
De är glada, de är öppna. Man ser om man har en grupp turister så vet man ögonblickligen om man har många karelare. De skrattar, de frågar, de kommenterar. Och jag har blivit totalt handlöst för deras karelarna, det kan inte hjälpas. Men samtidigt så är det där, vill vi visa i den här pjäsen som nu kommer och också i boken att när karelerna kom till bygderna så visst var folk sura på dem och kallade dem ryssar och vad som helst. Och man kunde vara ganska hemsk. Men småningom så besegrade de det här motståndet med sin enorma arbetsamhet och med sin glädje. Och på något underligt vis, så varför skulle det annars finnas så många karelska bondvärdinnor och bondvärdar eller husbönder här i svensk Finland? Det måste ju betyda någonting.
Ja, precis. Så Finland blev av med Karelen. Finland blev för en tid av med Porkala också 1944-1956. Och den här pjäsen som då heter Gränsjägarens brud, så den liksom tangerar båda.
Det gör den. Det gör den. Och det här, vi spelade här på en underbar plats. Utom att den här läktaren här och allt det här är alldeles perfekt, så är precis bredvid den här gamla gränsstationen Lepopirti och precis bredvid gränsen. Så det går väldigt lätt att föreställa sig vad som egentligen hände då. Och varenda händelse, nästan varenda händelse i pjäsen baserar sig på dokument, sånt som verkligen har hänt. Men det är omvandlat så att man inte ska känna igen människorna och platsen och kommunen. Det behöver inte alls ha varit i Sjunde och det hände. Det var tre kommuner som var inblandade. Så allting på sånt material som vi har snappat upp i samband med våra intervjuer. Och det är åtminstone rätt.
Precis. Vi ska alldeles strax, det blir nyheter om några minuter här. Men en viktig person som står bakom allt det praktiska heter Susanne Ekström, och vi ska höra henne efter nyheterna. Lena, vem är Susanne Ekström?
Alltså vad kan man göra annat än ställa igång med pjäser och sånt när det finns en sån människa som Susie Ekström som har ett fantastiskt kontaktnät och som vet hur man plockar fram saker. Nu senast gick hon fram ett piano för det här, den här pjäsen, och jag fattar fortfarande inte hur hon bara ser åt. Men det där, hon har den här förmågan att få saker att hända och få saker att fungera. Och sen kan hon en sak som jag definitivt aldrig har kunnat. Hon kan räkna.
Wow! Henne ska vi få höra mer av. Jag är faktiskt under ett tak. Jag sitter i det här var han som sköter ljudet brukar sitta annars vid en teaterscen. Och som jag sa här tidigare så wow, Sjunde är bara helt sjukt vackert, eller hur man får säga det. Framför mig så är ett träsk och är åkrar, ängar och förstås då, okej, sändningsbilen också. Jag har med mig här bland annat Susanne Ekström och Sven Sid. Och Sven Sid är regissör för den pjäs som ska få premiär i början av augusti. Och honom ska vi återkomma till alldeles just. Men jag måste först börja med, där var vi slutar med Lena Selén som har skrivit den här pjäsen som har premiär. Hon sa så vackra ord om Susse Ekström. Hon sa till exempel igår när jag talade med henne också att utan Susse skulle nog ingenting fungera. Du är producent här. Och hon sa också att du är den idealiska producenten. Vad vill du säga till det här? Vad gör du för fint?
Ja, vad gör jag för fint? Första teatern vi gjorde så var det bara att jag som skulle fylla i EU-papperna. Skulle vi göra som EU-projekt. Och så blev jag producent. Och jag hade som sagt aldrig varit med i något teater. Alltså jag har inte... Så jag är verkligen en ganska bra producent på det här. Jag brukar säga att jag brukar inte rådda mig någonting i konstnärernas jobb. Och det kanske de tycker är riktigt bra. För det är ju inte liksom min grej. Jag ser bara till att jag har rätta personer och rätta saker på rätt ställe. Och sen får de jobba som kan med sin sak. Så nu när vi det här året fick Sven Sid med, så jag går inte att säga någonting. Och han kanske mer berättar åt mig vad han behöver ha till. Och så sätter vi ihop det. Kanske på det sättet. Det kan hända att så han har riktigt utbildat inte något illa om dem. Men så de kanske vill lägga i sig för mycket, tror jag. Jag vet inte. Men att jag kollar det här andra. Som en företagare så ska man inte vara med så här konstnär allt för mycket. Då blir man helt galen.
Jag vet, ja. men vad har du haft för specialuppdrag? Vi hörde ju om något piano i alla fall som Lena talade om.
Ja, när vi har ju förra året skulle vi ha ett piano som inte var ett piano. Och det här året ska vi ha en elektrisk piano. För vi ska ha orkester det här året. Så det är första gången och det är lite mer utmanande. Att vi har ju tidigare, just som vi sitter här, så har vi haft inspelat i studio. Stefan Svanfeldt har skött om liksom i sin studio allt. Men nu så ska vi faktiskt ha levande musik och då skulle vi ha ett sånt här elpiano då. Men det fick vi nu från församlingen, så Sjunde församling fixade det åt oss. Så det är bra att ha lite olika krokar här och där. Sånt.
Så allt fixar sig. Och Sven Sid, regissör, alltså du talar just om att du vill ha en svart gris med. Hur ska ni nu fixa det här då?
Nej, alltså den ska nog inte vara svart. Men att, det att man talar på den, om man den blev liksom svart börs. Eller man sålde det där köttet svart.
Okej.
Så därför blir det en svart gris. Det är nog en helt vanlig ljusröd gris.
Okej, ska den faktiskt simma då också som du funderar på?
Ja, nej, det var ett kämpa. Den ska inte simma, men den kommer faktiskt där från andra sidan. Den rymmer hit.
Wow, alltså det här måste ju vara en miljö som, här finns en massa möjligheter för en regissör att göra. Vad tänker du om den här miljön?
En fantastisk teater för det första, fantastisk byggnad och en fantastisk miljö. Och sen när det gäller den här pjäsen så är det ju väldigt intressant för att här är ju allt autentiskt. Där borta var Lepopirti, gränsstationen, och där på andra sidan den där sjön så var då den ryska sidan. Här har vi ju då det här vakttornet här framme här som är då på gränsen, kan man säga, där den här finska gränsstationen är, som är nu står där. Det är liksom en autentisk miljö. Det sen ska man förstås använda fantasin och försöka komma med bra lösningar. Och sen har vi då har tagit orkestern där på högra sidan med en sån här, sitter på en traktorflak och försöka få den tidens liksom rekvisita. Mycket måste vi försöka få det. Ja.
Oj, oj, Susse. Det är mycket att stå i.
Ja, det är bra att man själv bor på en gammal gård. Men att, de här grisarna kommer faktiskt från min granne Leif och Anne-Marie Blomqvist, och de har jag med i mina program när jag har ju programservicebolag. Så att därför har jag ju allt möjliga grejer som vi kan fixa. Så grisarna är med i vårt lantgårdsrallyprogram. Men att okej, det kommer ju alltid nya grisar. Så att de här måste ju nu titta nu. De kommer väl att vara så här... Vad ska vi titta? Sådana som de orkar lyfta. Så de är där runt 20-25 dygn gamla, de som kommer. Och de kan hända att de har några svarta fläckar. Vi ska se. De är inte helt ljusröda.
Och här ska de vara ganska väl uppfostrade.
Jo, alltså de grisar jag haft tidigare med där på julbasarer och sånt för att ta lite foton och sådär. Så hade de min låda i min bil. Men de är ganska bra på att klättra, de här grisarna. Så de har ju förstås kommit utanför. Och mamma, vad är det som luktar i bilen? Och ja, men då hade ju grisarna släppt sig lite. Så vi ska titta i vilken låda vi har de här. Vi måste åtminstone nog ha några med för att de ska ha sällskap. Det ska inte vara någon djurplågeri. Utan med att vi ska titta till hur vi har dem. Att de är ju liksom, så att säga, flockdjur på det sättet. Att vi kan inte ha en ensam. Så lite mer grisar har vi nog med. Vi ska se nu hur många grisar Svensson har med i riktiga föreställningen. Så att vi ska titta.
Ja, han har också ser mig i tiden, och jag vet att han är duktig på det och att ta hand om också sådana här unga amatörer som tydligen det finns väldigt många av i den här pjäsen i år. Och få se, hur registrerar man en gris då?
Jag tror att jag inte ska avslöja nu för mycket, men att man kan ju kombinera den riktiga grisen med, som sen i slutet av scenen kommer fram med ljudeffekter som från en gris.
Alltså egentligen känner jag ju att den här pjäsen, vi talar helt mycket om grisar, men den heter alltså Gränsjägarens brud, har premiär den 6 augusti och den är ju väldigt allvarlig också. På sitt vis. Det har ett väldigt allvarligt tema, just den här evakueringen och Porkala och karelare.
Ja, det har den. Och det där, det är ju sen en romantisk historia som en sjundeflicka blir förälskad i en gränsjägare, en karelare. Och det som ju är förstås att det här med, tror jag att det var säkert svårt för de här karelarna när de kom hit och pratade bara finska. Och här i Sjunde och i Kyrkslet så kunde man vara nästan svenska, så att det var säkert svårt den här att riktigt förstå varandra, i synnerhet i början. Att därför kanske det också blev lite sådana, hur ska man säga, problem.
Precis. Det är en tvåspråkig pjäs det här också. Hur går det att få ihop?
Jag tycker det går bra, och jag måste säga att de här som finska talande då, som spelar de här karelarna, så är de väldigt positiva och väldigt intresserade av det här. Sen har jag ju lite sådant gammalgarde också med de här skådisarna som då talar svenska, men de är väldigt, de är nybörjare, många av de här finska talande, de är väldigt entusiastiska, och jag upplever liksom att det inte är något problem att den ena talar svenska och så svarar den andra på finska. Jag gjorde en pjäs på svenska som heter Mannerheim. Alla talar svenska utom general Airo. Han talar alltid bara finska. Också på riktigt så var det så att han vägrar tala svenska. Men det där att det funkar bra. Man ska inte börja översätta för mycket. Man kan nog översätta något viktigt årtal så här på två språk. Mitä sä sanoit eller någonting, och så upprepar man det på om det behövs eller någonting annat. Men jag tycker det är bättre att den här kommunikationen går på det här sättet.
Precis. Gränsjägarens brud alltså, premiär 6 augusti här så småningom. Jag måste säga att jag är också ganska tagen av den här miljön. Man tänker faktiskt att där framför mig på andra sidan träske, där har det varit ryskt i tiderna.